Hur definierar man stress, utmattning och utmattningsdepression? Vad skiljer sig mellan utmattning och utbränd? Ja, vi kommer att dryfta en litteraturstudie från psykoterapeutprogrammet. Det händer i KBT-poddens avsnitt idag. Podden som vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Och det är Anna-Sara Brännström som har gjort den här litteraturstudien. Jag har då pratat med henne. Hon är legitimerad sjuksköterska och legitimerad psykoterapeut. Jag som håller i podden heter Lena Olsson Lalor. Jag hälsar dig hjärtligt välkommen. Ja, du är så välkommen till dagens avsnitt av KBT-podden, avsnitt 283, med mig Lena Olsson Lalor. Jag har då träffat Anna-Sara som är precis utexaminerad legitimerad psykoterapeut. Under sin utbildning gjorde hon då den här litteraturstudien om just stress och utmattning. Och vi kommer att prata om det här vad stress är, utmattningssyndrom, depression, alltså utmattningsdepression, om det finns verkligen kvar idag, diagnosen och vad Socialstyrelsen säger om det. Vad är skillnaden mellan utmattning och utbrändhet? Och vad är de tre dimensionerna i burnout? Och nu ska jag inte låta det vänta längre, utan här kommer då guldkornet. Mycket nöje!
Stress behöver vi ha. Vi måste kunna stressa upp oss. Och vår kropp är ju byggd för det. Vi ska kunna springa till bussen. Vi ska kunna ta snabba beslut när det händer saker. Så det är ju ingen fara med stress, utan det betyder att vi blir skärpta, vi adrenalinet stiger och vi är väldigt, väldigt med i matchen där och då och kan bli ganska handlingskraftiga och nästan reflexmässigt agera på ett sätt som vi kanske inte skulle göra då, om inte det här systemet var igång. Så det är ju positivt.
Det gör oss alert.
Ja, precis. Sådär. Hoppa undan en bil eller vad det kan handla om. Problemet blir ju när det här blir långvarigt. Då ligger vår kropp och har ett högt blodtryck, ett högt adrenalin och så småningom också höga kortisolnivåer, höga blodfetter, högt glukos och socker för att vi ska kunna agera. Det är ju det tanken. Och när det då ligger under en lång, lång tid så förstår vi att det är ju inte bra för kroppen. Utan en kort tid och så går det tillbaka, då är det ingen fara.
Växelverkan där är det friska.
Ja, precis. Mm. Jag upplever ibland att folk blir så rädda för att bli stressade. Att det man får inte bli stressad alls. Och så är det ju inte. Vi är ju verkligen, vår kropp klarar ju det galant. Problem är ju när vi aldrig återhämtar oss, när vi aldrig kommer ner i varv. Det är där någonstans problemet börjar.
Den här bristen på återhämtning.
Ja, det är där det fallerar för oss.
Upplever du att rädslan hos personer vi möter kommer när de väl har varit utmattade? Det tycker jag att det är först utmattning. Alltså när de har fått sår eller ett lidande av stressen, det är då man blir rädd för den.
Ja, alltså så är det ju ofta. Sen träffar jag väl också en del som har fått veta att de behöver oroa sig. Att andra människor vill väl vara hjälpsamma och så sen så säger de oj, passa det nu så du inte får någon utmattning. Och, alltså, det finns också en oro kanske från dem och så vet man inte riktigt vart går min gräns och har andra rätt eller är det jag som... Ja.
Det finns lite farhågor också från omgivningen som påkallar de här farhågorna att du borde eller vänta, stanna, pausa.
Ja, precis. Och där är det ju, det där är ju det svåra eftersom vår stresstolerans är ju så individuell, vad vi klarar av. Mm. Så det är ju nästan omöjligt att bedöma vad någon annan ska klara. Utan man måste verkligen känna in sig själv och det är ju svårt för de flesta.
Ja, men det är jättesvårt och det är ju egentligen först när man når den här nosar på utmattning som man börjar göra förändring. Det är då rädslan kommer.
Ja, men precis. Och sen är det väl också det där, kan jag ju tänka att vi har ett ganska prestationsbaserat samhälle och att det är lätt att hamna i det, att man ska prestera hela tiden. Och att det är liksom det är så vi ska leva också, att vi ska prestera överallt. Och, ja, och till slut håller ju inte det förstås.
Nej, och prestationerna, för det är ju älskvärt att vi vill prestera. Det är väl så vi går runt. Men det är när det blir det här att jag inte väljer vad jag presterar, utan varje boll plockas upp. Och man har ingen skillnad. Man gör inte skillnad mellan kanske vad som är viktigt och vad som behövs. Eller vad jag vill, till skillnad från att man, det här är det jag behöver.
Ja, precis. Och jag tänker också det där att man har en bild av hur det ska vara. Tycker jag möter en del föräldrar som man vill göra så rätt. Så att, och då ska man liksom göra allt på rätt sätt. Man ska bo på rätt sätt och man ska ha föräldrar på rätt sätt. Och man ska, ja.
Man ska vara helt tillgänglig, man ska göra allt från scratch. Man ska också vara allas bästa föräldrar. Man ska
Ja.
vara på alla träningar, gärna gå på alla matcher.
Ja, precis. Och det är väldigt lite utifrån vad man själv tycker är rimligt, utan ganska mycket utifrån en bild man har av hur det borde vara. Någon idealbild. Och jag tänker att det är inte så hjälpsamt heller att man idag har så lättillgängligt till alla, hur alla andra lever. Tidigare hade vi mindre många förebilder, då kanske man tittar mer på grannen. Men idag så är det väldigt många olika bilder som läggs ihop till en enda.
Ja, man jämför sig och sen tänker jag, de här skärvorna av bilder man ser, det är det som blir en helhet och någon sorts, att det där är det vi ska jämföra oss med. Och så glömmer man bort att de där skärvorna är kanske från 100 olika personer.
Precis.
Hur de har gjort saker och ting. Och sådär. Ja, vi är likadana.
Ja.
Men Sara, jag tänkte, jag tog ur min egen repertoar den. Hon ska missa en match. Nej, jag måste gå på match, jag måste dit, jag måste... och sådär. Ja.
Jo, men så är det. Jag kan ju verkligen se det där när man haft kollegor runt sig, kanske framförallt när jag jobbar som sjuksköterska, när man inte har någon upplevelse att man inte räcker till på jobbet heller. Man är alltid liksom lite efter. Man gör inte riktigt det jobbet så bra som man skulle vilja göra, för att det inte riktigt finns möjlighet till det. Och när det då liksom också sen kryper in i privatlivet, att man inte heller känner att man räcker till där. Och då blir det ju ingen återhämtning någonstans, utan allting blir liksom...
Precis, och då har vi den här med ribban, som jag själv avskyr, att man ska sänka ribban, för vem vill göra sämre? Utan det blir väl mer att vilken skärva ska jag välja, tänker jag då. Vad är viktigt utifrån den här bilden som är flera bilder? Ja, det var allt vi hade att bjuda på idag. Jag tackar så allra ödmjukast Anna-Sara för att hon delar med sig av sin kunskap. Vad hon fann i den här litteraturstudien hjälper oss andra. Slapp vi läsa allting. Så det är jättebra. Du som vill lyssna på hela avsnittet, gå in och köp dig en prenumeration på bliambattrebehandlare.se/283. Och där i poddbloggen som du kan ta del av, oavsett om du har köpt en prenumeration eller inte, finns det då referenser, boktitlar och annat smått och gott. bliambattrebehandlare.se/283. Du får gärna följa oss på Instagram, bli en bättre behandlare. Och detsamma på Facebook, bli en bättre behandlare. Nästa avsnitt kommer då fortsättningen, del 2. Av den här litteraturstudien där vi kommer att prata om vilka resultat som Anna-Sara hittade. Vad gäller då KBT och vilka specifika tekniker och dylikt som vi kan tänkas använda. Tills dess, ha det så gott!